Podplay.
Det är sen eftermiddag i Watertown, Massachusetts, när en man går ut på baksidan av sitt hus för att röka. På gräsmattan står hans motorbåt, täckt med skyddsplast. Men någonting ser annorlunda ut. Plasten hänger lite löst. Mannen tar fram en stege, ställer den till båten och klättrar upp för att titta på båtens däck. Då ser han att det är fullt med blod där. Och när han lyfter på plasten så tar en av de största polisjakterna i Bostons historia slut.
At 2:15 p.m. there were simultaneous explosions. It resulted in multiple casualties.
The president promises that they will find out who did this and how this could happen.
Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Boston maratonbombningen. Den största terrorattacken i USA sedan den 11 september. Det är den 15 april 2013 och hela Boston firar högtiden Patriots Day, där man hedrar och minns den amerikanska revolutionen. Idag går också Boston Marathon av stapeln för 117 året i rad. När klockan närmar sig 3 på eftermiddagen har loppet varit igång i mer än 4 timmar och några av de snabbaste löparna har redan gått i mål. 8-åriga Martin Richards står i publiken bara några hundra meter före mållinjen. Han är där med sin mamma och sin 1 år yngre syster för att heja på sin pappa som springer i loppet. De brukar titta varje år och 8-åriga Martin tycker om att se sin pappa, svettig och trött, passera förbi och vinka till honom. Lite längre upp på gatan, precis in till mållinjen, står 29-åriga Crystal Campbell tillsammans med en kompis. De spejar efter kompisens pojkvän som snart ska springa förbi. Crystal står redo med kameran för att fånga ögonblicket på bild. Men det finns 2 andra personer som gömmer sig i folkhavet. Båda 2 har keps på sig och båda 2 har ryggsäck. Och så, helt plötsligt, på norra sidan av Boylston Street, precis in till mållinjen där publiken står, exploderar någonting mitt i folkhavet. Ett stort moln av damm och rök stiger upp över platsen. Folk slungas till marken och från himlen regnar små bitar av glas och metall. Ingen hinner riktigt uppfatta vad det är som har hänt innan det smäller igen. Den här gången längre ner på gatan, precis där 8-åriga Martin Richards, hans mamma och lilla syster står.
Help up from the medical tent. Get as many people up here as you can from the medical tent.
Människor skriker i smärta. På marken ligger skadade personer och sjukvårdare som är där för att ta hand om utmattade löpare kastar sig nu in i kaoset och försöker stoppa blödningar. Snart ekar sirener från ambulanser och polisbilar mellan tegelbyggnaderna. Platsen omkring mållinjen evakueras och fler än 260 skadade människor tas om hand. Många körs till sjukhus. 29-åriga Crystal Campbell, som har stått precis intill den första bomben, avlider till följd av sina skador. Hennes vän överlever, men förlorar 1 av sina ben. 8-åriga Martin Richards dör också i explosionen. Hans mamma och syster överlever, men ställs nu inför ett liv utan lilla Martin. Även en tredje person förlorar sitt liv vid Boston Marathon.
Breaking news on the Boston terror attack.
three people have died after two bombs went off at the Boston Marathon earlier today.
Det är svårt för polisen att få en överblick av vad som har hänt. Men i bråtet som ligger kvar på marken, bland blod och avslitna kläder, hittar de vad som verkar vara resterna av två ryggsäckar. Och i dem har det legat bomber. Ett mörker lägger sig över Boston. Utöver de tre som har dött är hundratals personer skadade. Och ett tiotal behöver amputera fötter och ben. Men samtidigt som staden är i sorg är folk också rädda. För ingen vet vem som har placerat ut bomberna. Eller om de kommer slå till igen. Och ju längre tiden går, desto svårare kommer det bli att säkra spår och hitta den eller de som är skyldiga. Man misstänker att det handlar om ett terrorattentat. Och nu börjar jakten på gärningsmännen. Men polisen har inte så mycket att gå på och de ber därför tillsammans med FBI, allmänheten, att skicka in bilder och videor från den dagen. Steg ett blir att kolla igenom materialet för att se om man kan hitta något avvikande. Och så till sist, på en övervakningskamera från en restaurang nära platsen där den andra bomben detonerade, får polisen syn på något. En ung man med vit keps, bärandes på en ryggsäck. Först smälter han in i folkhavet och ser ut att titta på löparna som rusar förbi. Men så ställer han ner sin ryggsäck mellan fötterna och tittar sig omkring. När den första bomben smäller av in till mållinjen reagerar alla runt honom med panik. Men mannen med den vita kepsen tittar åt andra hållet och rör sig lugnt ifrån platsen. Ryggsäcken han bar på står kvar på marken innan den också exploderar. När polisen tillsammans med FBI väl upptäckt den unga mannen i vit keps är det inte svårt att hitta honom på andra övervakningskameror och inskickat bildmaterial. Snart inser man att han varit där tillsammans med en annan man. Den här mannen har en svart keps på sig och har också burit en ryggsäck på väg in i folkhavet. Nu har polisen två misstänkta, men de har ingen aning om vilka de är. Så länge kallas de helt enkelt för svart keps och vit keps.
A digital manhunt is underway as the police are searching for the Boston Marathon bombers. Web traffic jammed FBI.gov after they released photos of two suspects. Police have poured over all available intel.
Torsdagen den 18 april, tre dagar efter bomberna, släpper polisen bilderna. Och hela världen får nu se de misstänkta gärningsmännen. Men ingen vet vart de är. Halv elva på kvällen den 18 april ringer några studenter från universitetet MIT till polisen för att rapportera att de har hört höga smällar utanför. Polisen försöker kontakta polisassistent Sean Collier som är placerad på skolans campus och borde kunna kolla vad som har hänt. Men han svarar inte på sin radio, så en patrull skickas till platsen. När de kommer fram så ser de polisassistentens bil parkerad ute på gatan. I förarsätet ligger han död, skjuten flera gånger i huvudet. Samtidigt, alldeles i närheten, har 26-åriga Danny Meng stannat sin svarta Mercedes vid sidan av vägen för att svara på ett sms. Plötsligt knackar någon på passagerarsidans fönster. Det är en man som riktar en pistol mot Danny. Mannen sätter sig i bilen och säger åt Danny att köra. De åker till en bankomat där mannen tar ut $800 från Dannys bankkonto. Och sen byter de plats så att det är mannen med pistolen som kör och Danny som sitter i passagerarsätet. Och nu kommer en till man, yngre, med långt lockigt hår och sätter sig i baksätet. Mannen med pistolen frågar om Danny hört talas om bomberna vid Boston Marathon och Danny svarar ja. Då berättar mannen att det är han och personen i baksätet som ligger bakom terrordådet och att de precis har dödat en polis. När de så småningom stannar till vid en bensinstation så ser Danny Meng sin chans. Han sliter upp passagerardörren och springer så fort han kan från bilen. Han tar sig till en nattöppen kiosk och ber om hjälp att ringa 911. Tack vare Dannys vittnesmål kan polisen lokalisera den stulna bilen och se att den just nu befinner sig i en liten grannort till Boston som heter Watertown. John McClellan är polisinspektör i området och hör utropet om bilstölden. Bilen befinner sig på Dexter Avenue och John börjar åka dit medan han har kontakt med en annan patrullbil. Det dröjer inte länge innan de båda får syn på den stulna Mercedesen och slår på blåljusen. Klockan har hunnit bli 00:30, natten till fredag, när den stulna bilen stannar. Dörren till den svarta Mercedesen öppnar och någon kliver ut. Sen går det väldigt fort. Mannen ställer sig i mitten av gatan, tar fram en pistol och börjar skjuta. Polisen John McClellan duckar bakom sitt fordon för att inte bli träffad. Sen skjuter han tillbaka. Skotten ekar mellan husen och i villorna intill tänds lamporna. Plötsligt smäller det till framför polisens bil. En bomb. Han hinner tänka att det här inte handlar om några vanliga biltjuvar. Innan en annan kollega som anlänt till platsen lyckas övermanna en av männen och få ner honom på marken. Den yngre mannen med mörkt lockigt hår sätter sig återigen i den stulna Mercedesen, men nu bakom ratten. Sen kör han rakt mot poliserna som håller fast hans kumpan mot asfalten. Poliserna kastar sig undan, men bilen kör rakt över den andra gärningsmannen. Sen kör Mercedesen iväg.
Good evening everyone. In the exchange of the gunfire, one of the suspects was struck and ultimately taken into custody.
Den överkörda mannen förs till sjukhus, men han överlever inte.
He was rushed to hospital, but suspect number one later died from his wounds, according to police.
He was in a traumatic arrest. We tried to resuscitate the patient, but at 1:35 in the morning, he was pronounced dead.
Det är ett nederlag för polisen och FBI. De vill veta vem han är, varför han har gjort vad han har gjort och vem hans medskyldiga är. Men de har en chans till. För även om skytten gått bort så kan de fortfarande ta hans fingeravtryck. De får en träff direkt. Mannen som ligger framför dem är 26-åriga Tamerlan Tsarnaev, mannen med svart keps. Och när man väl har identifierat honom kan man också snart reda ut vem den andra misstänkta är. På övervakningskamerorna har misstänkt nummer två, med vit keps, samma lockiga hår som Tamerlans lillebror. 19-årige Johar. Den svarta Mercedesen som bröderna stulit hittas snart övergiven, bara några gator bort från där skjutningen har ägt rum. Det är blod på bilens säten, så det är uppenbart att lillebror Johar är skadad. Men trots en enorm sökinsats kan man inte hitta honom. Klockan 8 på morgonen, fredagen den 19 april, meddelar Bostons guvernör att staden sätts under lockdown. Det är en farlig och troligtvis beväpnad brottsling på fri fot. Och ingen får lämna sina hem. De får inte heller öppna sina dörrar för någon annan än polis som kan identifiera sig.
The the FBI describes the suspects as armed and extremely dangerous. Residents of this town have been told they may not leave their homes and cannot go in cars. This town has been shut down as the hunt for the terrorist continues.
Boston blir tyst och tomt. Invånarna är rädda, men gör som de blir tillsagda. Många frågar sig hur polisen någonsin ska kunna hitta den skyldige. Andra undrar vad som kommer hända om de inte hittar honom.
There are several thousand police officers that have been assigned to Watertown in door-to-door search for the terrorist. It's not known where he is, and one of our producers was even told, "Keep your cell phone off if you want to stay alive."
Under eftermiddagen lyfts utegångsförbudet. Men de boende i Watertown uppmanas ändå att vara försiktiga om de ger sig ut. En man i Watertown går ut på sin baksida för att tända en cigarett. Han märker då att skyddsplasten på hans båt som står på gården sitter lite konstigt. När han klättrar upp för att titta närmare så ser han att däcket är fullt med blod. Och det ligger någon i båten. Hundra timmar har passerat sedan den första bomben smällde av vid mållinjen när 19-åriga Johar Tsarnev till sist omhändertas av polisen. Han är skadad och blodig, men han lever och han kommer att ställas inför rätta. Det ska visa sig att storebror Tamerlan tidigare har intervjuats av FBI efter att säkerhetstjänsten i Ryssland varnat dem om att han kan ha kopplingar till religiös extremism. Han har nämligen planerat en resa till Dagestan, ett fäste för radikal militant islamism. Men FBI såg honom inte som ett hot och släppte honom. Rättegången mot lillebror Johar hålls 2015, 2 år efter bombningarna. Han döms på 30 punkter och får dödsstraff. Dödsstraffet har egentligen redan avskaffats i delstaten Massachusetts, men kan dömas eftersom målet tas upp i federal domstol. När det här avsnittet produceras 2026 väntar han fortfarande på att domen ska verkställas. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Boston Marathon-bombningen med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Adelina Tim. Producent är Oliver Bergman. Klippning och ljuddesign görs av Evelina Färnerud. Redaktör är Alex Häger. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av